Under de senaste åren har mer och mer självdestruktiva beteenden bland ungdomar belysts. Men det finns något man inte talar så mycket om, att skada sig själv med sex. Författaren och journalisten Caroline Engvall har sedan några år engagerat sig i att ändra på detta och använder alla medel för att fokusera på detta i samhällsdebatten. Jag har Caroline Engvall på tråden. Hej Caroline.
Hej.
Det är mindre vanligt att man förknippar sex med självskadebeteende än vad till exempel självsvält eller att skära sig och så vidare. Hur kommer det sig att du upptäckte och började lyfta fram detta?
Jag var chefredaktör på tjejtidningen Frida för ungefär 10 år sedan. Och då skrev många unga tjejer till mig om alla möjliga problem. Mobbing, anorexia, alltså ganska vanliga problem. Men alla sa ändå att jag är helt ensam i hela världen om att känna så här. Och en av dem som skrev till mig om ett lite ovanligare problem då var en tjej som heter Tessan som sen kom att bli huvudpersonen i min första bok, 14 år till salu. Och Tessan var 16 år när hon skrev till mig. Efter en våldtäkt när hon var 14, hon hade varit på vägen från stallet. Snygge, snälla killen våldtog henne på vägen hem. Tessan berättade aldrig för någon. Och när hennes kompis föreslog att hon skulle följa sex så kände Tessan att ja, men min kropp är redan så förbrukad. Så varför inte? Men kompisen tyckte att det här var väldigt otäckt efter ett par gånger och slutade. Men Tessan kände att men det här kanske var min grej. Ganska snart gick det över till att hon helt enkelt inte tog betalt för det hon gjorde. Utan hon sökte upp de våldsammaste av de våldsamma männen och lät dem helt enkelt göra vad de ville med henne. Och hon beskrev det som att just då när hon gjorde det här så kände hon att ångesten försvann. Men efteråt så kom den tillbaka 1000 gånger värre. Och jag och Tessan följdes åt då under många år. Och det var ingen tanke på att skriva en bok om det, utan vi följdes åt som att jag helt enkelt var någon form av stora syster för henne. Det var helt omöjligt att släppa hennes historia. Och när Tessan sen var ur det här för ungefär 4 år sedan, då bestämde vi att men den här historien är för viktig för att inte berätta högt om. Men även då så hade jag aldrig kunnat ana när vi skrev 1480-talet att det skulle bli som effekt av hela Tessans historia. Att det var så många som var drabbade av det som hon hade varit med om. Helt vanliga unga som gjorde saker med sig själva och ingen någonsin förstod dem. Så efter 1480-talet så började välla in mejl till mig från unga. Och fram till idag så har jag fått ungefär 1000 mejl från både tjejer och killar som berättar om sina historier. De kommer från alla delar av landet. Alla samhällsklasser och de berättar alltid samma sak, att de känner sig helt ensamma och de möter ingen förståelse någonstans.
Du beskriver Tessan och våldtäkten. Är det alltid så det börjar eller hur fastnar man i den här typen av självskadebeteende?
Ofta så ligger det ju någon form av trauma i bakgrunden. Alltså, och med trauma kan man ju också säga sexuellt övergrepp eller att föräldrarna har någon form av brist hemma. Men det behöver verkligen inte vara så, utan det som är gemensamt för alla de här unga som gör sig själv illa på det här sättet är någon form av hål i själen som måste fyllas med någonting. Men det hålet behöver inte ha kommit från ett sexuellt övergrepp eller någonting annat som har varit väldigt, väldigt tufft hemma. Utan det kan komma av en skilsmässa när föräldrarna kanske inte fanns där när man behövde dem som mest. Det kan komma av att ett syskon blev sjukt och föräldrarna riktade all sin fokus på syskonet. Ofta är det någon form av brist som ligger bakom, men det är inte alltid som vi tror. Och det som jag har märkt också är att vi omvärlden tror att vi kan se precis vilka unga det är som mår sämst. De som är väldigt utsatta, de kanske, man tänker att de unga som säljer sex minkar sig väldigt hårt eller klär sig utmanande. Men de som jag möter, de är ofta otroligt duktiga. Man kan absolut inte se på utsidan vilka de är, utan de sätter upp en väldigt fin fasad där de är väldigt glada i skolan och hemma. Och det är väldigt svårt för omvärlden att faktiskt se vilka de här unga är. Men sen så gör de värsta sakerna mot sig själva, ofta på nätet. De som det inte syns på utsidan, de skär sig inte, de svälter sig inte. Det finns inga tecken på utsidan. De är ofta väldigt svårt att upptäcka. De beskriver ofta att jag får aldrig frågan om hur jag mår.
Hur utbrett skulle du säga att det är i Sverige?
Mörkertalet är ju enormt, vad jag har förstått. Idag finns det ju inga siffror på just sex som självskadebeteende eftersom termen är ändå ganska ny och vi har precis börjat prata om det högt. En av de senaste undersökningarna som finns på hur många unga som säljer sex i Sverige, vilket ju inte alltid är samma sak som att skada sig med sex. Den visar att 1,5% av alla elever i årskurs 3 gymnasiet har sålt sex. Och där är det fler killar än tjejer som har gjort det. Och det förvånar ju många. Speciellt vården eller rättsväsendet och polisen som ofta inte ser killarna. Och fram till nu så har killarna inte heller hört av sig till mig. Vi ser att de finns i statistiken men väldigt få ser dem på riktigt. Nu när vi har börjat prata om att de här killarna faktiskt finns som också utsätter sig för såna här saker, precis som tjejerna gör, då har de också fått ord på vad de gör mot sig själva. Och på det sättet kommer det i framtiden att bli lättare för dem att också våga söka hjälp.
Du säger att de håller upp fasaden. Är det mycket skam knutet till det här?
Ja, väldigt mycket skam är det. Och som sagt, det finns ingen egentligen röd tråd bland de unga som kontaktar mig. De kommer från alla möjliga städer och kan se ut precis hur som helst. Men den röda tråden som finns är att alla tar på sig hela ansvaret själva. För de känner att ja, men det är ju jag som har tagit kontakt med de här vuxna på nätet. Och det var ju jag som gick dit frivilligt. Och jag gick inte därifrån fast dörren var öppen. Och ibland kan det vara hot inblandat från de vuxna. Men ofta behövs inte ens det. För de unga tar på sig allt ansvar och känner att men vem ska tro mig om jag anmäler? Jag sa ju inte nej.
Det här med att ge bort sig själv gratis, är det vanligare bland killar eller tjejer? Skulle du säga?
Idag finns det ingen statistik överhuvudtaget. Och jag skulle säga att både killarna och tjejerna är väldigt osynliga. Men framförallt killarna. Eftersom man har inte pratat om det här tidigare. Och finns det inga ord för någonting. Så är det också väldigt svårt att ta upp det själv. Och jag möter ju de mest hårresande berättelserna. Från de som verkligen har försökt berätta. Kanske för skolkuratorn eller för ungdomsmottagningen. Eller de som har orkat söka hjälp hos en psykolog. Jag hörde en historia, en tjej som berättade att hon hade sökt hjälp hos professionella. Och som hade sagt att ja, men det här som du berättar om nu, det är lika bra att du glömmer bort och inte tänker på mer. Eller också någon som berättade att en psykolog hade sagt ja, men tänk på vad du gör med männens fruar. Du kan ju smitta dem med någonting. Och alltså återigen lägger skulden på den unga. Och så länge attityderna ser ut så här bland de som ska möta de unga så måste vi fortsätta prata om att det här fenomenet finns. Och också hur man bär sig åt för att hantera de här svåra frågorna. För det är jättesvårt. De här unga vill jättegärna prata om det här men ofta söker de antagligen hjälp eller samtalskontakt kanske med kyrkan för något helt annat. Kanske just att de skär sig eller svälter sig. Och då är det också viktigt att våga fråga vidare om det är något annat som ligger bakom. Och det här gäller också för föräldrar att inte tänka att det drabbar inte mig. Det här finns inte i Sverige, det finns bara utomlands. Det drabbar bara grannarnas barn, inte mig. Men också att vi är väldigt närvarande som föräldrar och våga fråga de jobbiga frågorna. För vi är väldigt måna om att vara kompisar med våra barn idag. Men kompisar har de tillräckligt av, utan de behöver vuxna som verkligen bryr sig om hur de mår.
Så den vuxnas ansvar är alltså att bryta ner lite murar om de byggs upp?
Ja, för jag förstår att det här är väldigt svåra frågor att prata om för den som är vuxen. Och det ser ju väldigt annorlunda ut på sexfronten än när vi var unga och internet kan kännas väldigt svårt att förstå. Internet är ju väldigt närvarande i ungas liv idag. Man kan säga att ja, men det är ju tryggt att min dotter eller son i alla fall sitter på sitt rum med datorn framför sig på kvällarna istället för att springa ute på stan. Men det är en ganska falsk trygghet eftersom det på grund av nätet är ganska lätt att halka in i någonting idag som man inte riktigt förstår konsekvenserna av. Som till exempel en tjej i den senaste boken som jag precis har kommit ut med som heter Skamfläck. Hennes historia är att hon började chatta med en man på nätet och hon blev kär. Och efter ett ganska långt tag så bad han henne visa sig för honom i webbkameran. Och hon gjorde det och ganska snart efter det så var bilderna på henne ute i hela skolan. Och efter det så kände hon att min kropp är inte värd någonting längre, den är allas egendom. Och det här är också en tjej som inte hade någon som helst bakgrund av att ha något övergrepp eller någonting annat väldigt stort i bakgrunden. Utan hon halkade helt enkelt snett på nätet. Så vi måste vara väldigt närvarande i att vad våra barn gör på nätet. Och också våga erkänna när vi inte kan. Och istället säga, men jag kan inte det här. Men jag kanske kan få höra av mig till någon som kan. Och som kan lära mig. Och våga vara osäkra.
Hur läker såren? Du berättade att Tess hade slutat efter många år.
Det här är ett beteende som är väldigt svårt att ta sig ur på egen hand. Men jag vill också ingjuta hopp att det går absolut att ta sig ur det här. Får man bra hjälp, och det finns bra hjälp att få. Man kanske måste leta ett litet tag. Men det viktigaste är att man har kraften och orken att inte ge upp. För tids nog så hittar man någon som faktiskt kan orka bära ens historia. Och man kan få bra hjälp. Nu för tiden så finns det ju faktiskt bra kunskap att få. Speciellt om man har turen att få i en storstad som Stockholm. Det jag tycker är orättvist är att det ska spela någon roll var i landet man bor. För i Stockholm finns det ju specialiserade enheter, till exempel BUP, Grinden och Maria Ungdom, som har väldigt bra kunskap om det här. Men det här är ju ett fenomen som är utbrett även i småstäder. Och där kan det vara lite svårare att hitta hjälp. Men min uppmaning till alla är att man ändå ska våga söka hjälp, för det går att ta sig ur det här. Och man kan gå vidare i livet.
Vi har ju bara talat om unga nu. Gäller det även vuxna, tror du?
Vet du vad? För ungefär en halvtimme sedan så fick jag ett mejl från en vuxen kvinna som berättade att hon hade varit själv till salu när hon var 14 år. Och att hon idag är 50 år. Och har aldrig haft något ord på det som hon har varit med om. Hon skrev, vissa saker och minnen sitter fast men behöver år för att komma till ytan. I debatten så saknas aspekten, men sen då? Alltså när man ska leva sitt liv som en Svensson, trots att man bär en hemlighet i sitt hjärta och sin kropp. Så visst är det så att det inte är något nytt fenomen, utan vi kan inte bara skylla på internet att det här finns. Även om det är en ny arena och väldigt lätt att halka snett på nätet. Men det här är ju en fråga om egenvärde, och den har ju alltid funnits.
I förra veckan så ledde du en manifestation i Kungsträdgården för att uppmärksamma allmänheten. Berätta om den.
Ja, det var en häftig kväll. Jag kände att bokstäverna är en fantastisk vapen att skapa debatt på. Och jag skriver mycket debattartiklar och jag bloggar om ämnet. Jag har startat en hjälpsajt som heter Inte till salu. Och men jag kände ändå att det är en väldigt stor fråga som också makten behöver få reda på hur man ska göra med. Och jag ville sätta lite press på makthavarna. Så jag samlade bland annat Stockholms socialborgarråd och justitieministern tillsammans med andra fantastiska talare och bra artister som med sitt engagemang och sin tid ställde upp i tisdags kväll. Och vi pratade tillsammans om vad man faktiskt kan göra och satte fokus på många av de här svåra frågorna. Och det var en jättefin kväll. Jag vet att många av de unga som jag har kontakt med också fanns i publiken. Och också därigenom fick bekräftelse att de är inte ensamma. Och att det här är en fråga som faktiskt tas på allvar nu för tiden.
Vad får du för gensvar? Både från unga och från äldre?
Ja, men gensvaret som jag får är ju fantastiskt. Och det är det som också driver mig att orka jobba vidare. För jag är ju egentligen helt vanlig journalist. Och egentligen bara medmänniska. Jag är ju ingen expert, jag är ingen psykolog, utan det här är ju ett engagemang som jag gör för att jag ser att det behövs och för att jag får väldigt konkret gensvar. Och det kommer i form av mejl, både genom Inte till salu-sajten men också på Facebook och på min privata mejl. De här unga är ju så fantastiska, de letar upp mig på nätet och berättar sin historia. Och de är ju otroligt duktiga på att skriva. Kan formulera sig så fantastiskt. Och så fort de sätter sig och får ner sin historia i ett mejl eller i ett brev, så tas lite av deras skam och skuld bort. När man börjar prata om det så inser de att ja, men det kanske faktiskt finns hopp för mig också. Och den drivkraften, den får mig att prata vidare om det här i många år till.
Så du är hoppfull i slutändan?
Ja, men jag är jättehoppfull, och speciellt också som de som faktiskt sitter på makten idag har förstått problemet och faktiskt jobbar tillsammans för att göra någonting åt det.
Jag tackar dig, Caroline Engvall, för dina ord och för ditt otroligt viktiga arbete.